Vi ska nu resa oss upp och tillsammans läsa denna dagens evangelietext. Så skriver evangelisten Johannes. Jesus for över till andra sidan av Galileiska sjön, eller Tiberias sjön. Mycket folk följde efter därför att de såg det tecken han gjorde genom att bota de sjuka. Och Jesus gick upp på berget och satte sig där med sina lärjungar. Det var strax före judarnas påskhögtid. När Jesus lyfte blicken och såg att så mycket folk var på väg till honom, sa han till Filippos: "Var ska vi köpa bröd så att alla dessa får något att äta?" Det sa han för att pröva Filippos. Själv visste han vad han skulle göra. Filippos svarade: "Det räcker inte med bröd för 200 denarer om de ska få en bit var." En av lärjungarna, Simon Petrus bror Andreas, sa: "Här är en pojke som har 5 kornbröd och 2 fiskar. Men varför slår det till så många?" Jesus sa: "Låt folket slå sig ner." Det var gott om gräs på den platsen och de slog sig ner. Det var omkring 5000 män. Jesus tog brödet, tackade Gud och delade ut åt dem som låg där, och likaså av fiskarna så mycket de ville ha. När de hade ätit sig mätta sa han till lärjungarna: "Samla ihop bitarna som har blivit över så att ingenting förfars." De samlade ihop dem och fyllde 12 korgar med de bitar av de 5 kornbröden som hade blivit över när de ätit. Då såg människorna vilket tecken han hade gjort. Då sa de: "Detta måste vara profeten som ska komma hit till världen." Men Jesus, som förstod att de tänkte tvinga honom med sig för att göra honom till kung, drog sig undan till berget igen i ensamhet. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus. Rubriken för denna söndags predikotexter är Livets bröd. Och lite senare i Johannes 6:e kapitel, som vi ju läste början av nu, så förklarar Jesus för de här människorna som han har bespisat att jag är livets bröd. Det lär oss något viktigt om kärlekens natur. Ty kärlek bygger på något sätt på att man ger ut, men inte bara av sitt överflöd, utan att man ger av sig själv. Jag är livets bröd, säger Jesus. Inte jag har livets bröd med mig i en påse. Jag är livets bröd. Och det utgivande som kärleken handlar om känner man själv. Inte alltid som så ljuvliga, härliga, underbara känsloupplevelser, utan ibland kanske mest som en smärta. Jag är livets bröd. Och på samma sätt som Jesus säger jag är världens ljus, så säger han ju också till lärjungarna: ni är världens ljus. Och som jag har älskat er ska ni älska varandra. Att älska så det känns. Nå, det är bara en del av hemligheten. Den andra är det här att bröd står ju alltid i skriften för överlevnad. Vårt dagliga bröd giv oss idag, så vi kan överleva. Och kärleken, det handlar om att ge, inte till överflöd, utan till överlevnad. Man kan fråga sig ibland: vart tog kärleken vägen när vi blev rika i Sverige? För på något sätt så försvann den ju. Vart den tog vägen, det undrar vi ibland. Varför har det blivit så hårt? Varför vågar gamla människor inte gå ut på gatan efter mörkrets inbrott? Vart tog kärleken väg? Ja, du förstår att när vi blev så rika så att de gåvor vi kan få av varandra inte längre betyder något för vår överlevnad. När det inte är till överlevnad utan till överflöd vi ger varandra gåvor, då är på något sätt en del av kärlekens hemlighet förlorad. Och när vi inte längre ger av oss själva utan ger av vårt överflöd, så blir givandet och mottagandet på något underligt sätt en tråkig plikt istället för att vara något förenat med givandets glädje. Det är svårt för den som är rik att komma in i himmelriket, säger Jesus. Det som är omöjligt för människor är möjligt för Gud, men det är svårt för människor. Låt oss hålla med om att Jesus har mera rätt i detta än vad vi önskar att han hade. Man kan känna sig märkvärdigt tom inombords när man har packat upp alla julklappar, eller vad säger ni? Det var inte till överlevnad. Det var till överflöd. Och när man pip-pipit färdigt med sina Nintendo-spel och kört runt med den radiostyrda leksaksbilen under förfärligt väsen tills batterierna tagit slut, så undrar man, var det inget mer? Det är på något sätt i bristens situation som kärleken uppenbaras. Men det är också i bristens situation som kärleken visar sin inneboende kraft. Ja, här finns en kille som har lite bröd och några fiskar, men vad räcker det? Jo, när man delar det i kärlek. Så det som Gud får bryta ner, det har en underlig förmåga att räcka långt. När vi delar med oss också av våra torftiga gåvor. Grabben med kornbröden och fiskarna hade ju ingenting sen. Jesus tog ju allt sammans. Så han kanske tänkte det att, ja, nu får ju Jesus i alla fall äta lite grann. Han får min matsäck. Och ändå kunde han också äta sig med. Du har väl bekantat dig med kärlekens hemlighet, den kraft som fullkomnas i vår svaghet, den gåva som du har att ge till din nästa, bara i den stund då du är tomhänt. Du känner väl kärlekens hemlighet? Du tänker väl inte så här, jag måste bli rik först? Det finns något underligt och förunderligt i detta att vara tomhänt. Då blir vi människor. När vi har händerna och fickorna fulla, så är det så lätt gjort att vi blir omänskliga. Ingen kan riktigt förklara hur det går till. Jag har aldrig träffat någon som har kunnat. Men man behöver inte ha levt länge för att upptäcka att det är sant. Man behöver inte kunna förklara allt här i världen. Ibland kan det räcka med ett konstaterande. Nu får ju den här berättelsen ett ganska oväntat slut. Här har du nu 5000 män jämte kvinnor och barn, alltså 5000 familjer. Kolossalt mycket folk. Och de är ju entusiastiska till 1000 säkert. Det var något mycket härligt möte det här. Det står ju redan i början av texten att mycket folk följde efter, därför att de såg det tecken han gjorde genom att bota de sjuka. Så det var ingen slö och ointresserad och halvsovande skara som följde efter Jesus. De hade ögonen på skaft och öronen på vid gavel. Du kan vara alldeles säker. Men det slutar ju inte riktigt som man skulle trott. Plötsligt försvinner Jesus iväg. Och det är på något sätt som han inte längre känns vid sällskapet. Han sticker ifrån dem. Varför gör han det? Jo, det finns ett ord alldeles i slutet av texten. Det står så här: Jesus som förstod att de tänkte tvinga honom med sig för att göra honom till kung. Tvinga honom. Kärleken är universums starkaste kraft. Men så fort du försöker tvinga den, så är den som bortblåst. Det är inte bara så med Jesu person. Det är så med all erfarenhet du kan göra av kärlek människor emellan. Så fort du försöker bära hand på den, för att på något sätt, så att säga, få floden att flyta i den strömfåra som du själv vill att den ska flyta i, så fort du försöker ta kontroll över kärleken, så är den borta. Jesus drog sig undan. Det tänkte tvinga honom. Och det här är ju en situation som är lätt att möta när man vill ge ut av sig själv. Inte bara av sitt överflöd, utan av sig själv. I en värld där det finns många behov, men där det också finns många krav. Du ger inte länge ut av dig själv förrän du börjar upptäcka att de som skulle ta emot dina frivilliga kärleksgåvor börjar försöka få någon sorts kontroll, inte bara över dina gåvor utan också över dig själv. Du kanske vill söka upp den ensamme för att glädja honom i hans ensamhet. Och du finner att han blir glad när du kommer. Men när du går blir han mycket ledsnare än han blev glad när du kom. Och när du har gått så känner du bara dåligt samvete. Och du undrar om slutsumman av glädje och besvikelse ens för denna person egentligen hamnade på plus till sist. Du kommer väl snart, säger han, på ett sådant sätt att du känner dig tvingad att höra av dig tidigare än du själv egentligen kunde. Det är svårt det här. Detta är det svåra med kärlek. Att vi har så svårt att låta den vara tills den kommer av sig själv. I Höga visan, som ju är ett kärlekspoem egentligen, så återkommer på tre ställen i denna bok en och samma uppmaning. Stör inte kärleken. Oroa den inte förrän den själv så vill. Åh, vilken vishet. Vill du bli älskad? Be Gud om mod och kraft att inte bära hand på kärleken, utan att vänta på den, att ta emot den när den kommer. Att inte försöka styra den, utan att glädja dig åt det du får, hellre än att gräma dig över det du ännu inte har fått. Det är en konst att ta emot kärlek. Det är en större konst än vi tror. Nu är det så här med många texter i Bibeln att de har sin tillämpning i det ögonblick som texten handlar om. Men de har också en betydelse som i tiden går ut över det tillfälle som står beskrivet. Johannes skriver så här i 4:6. Det var strax före judarnas påsk. Och så var det ju också med Jesu dödsdag. Det var strax före judarnas påsk. Jag är livets bröd, säger han. Och till sina lärjungar säger han strax före sin bortgång. Tag och ät, detta bröd är min kropp som blir utgiven för er. De ville tvinga honom till att bli kung. Jesus var ju redan kung. De kunde förstått att han var konungen. De kunde ha fallit ner inför honom och tillbett honom som kung. Men de skulle göra honom till kung. De skulle tvinga honom till att bli det han redan var. Det ligger något underligt i det här. Och det säger någonting om människonaturen. Faktiskt också om dig och mig. Vad är det för sorts kung vi vill ha, vi människor? Du förstår, världens riken regeras genom makt och tvång. Det är naturligtvis inte så att vi känner oss tvingade i vartenda ögonblick. Men om det är så att du inte gör så som Svenssons gör, så att säga, så kan vi börja tvinga dig. Om du inte klär dig riktigt som vi andra, så kan vi ju tvinga dig att göra det genom att titta lite nedlåtande på dina strumpor eller vad det kan vara för någonting, de har fel färg. Och går du längre än så, så kan vi ju sätta dig i fängelse ett tag. Så kanske du blir lite mör och sen gör du som vi andra säger och har beslutat. Världens riken regeras ytterst genom makt. Det är inte så att man känner en spjutspets i ryggen varje dag och varje stund. Men det som bär upp världens riken är makt. Det som bär upp Guds rike är inte makt utan nåd. Gud regerar inte genom krav, inte genom tvång, inte genom hotelser, inte genom fördömanden, inte genom förkastelse, utan genom nåd. Och här står nu nådens kung i nådens rike och ger i nåd alla att äta. Och man kunde tänkt, ja visst, detta måste ju också väcka ett flöde av nåd, ett källsprång av evigt liv ur vars och ens innersta. Ja, det är inte alltid säkert det. Här kommer istället tvånget fram, kravet, önskemålet om mera. Vad är det för kung som människorna vill ha? Vill den fallna människan ha en nådens messias? Eller vill den fallna människan djupast sett ha en maktens messias? Jag har de sista dagarna roat mig med att läsa en bok av förre folkpartiledaren Per Ahlmark. Vänstern och tyranniet, det galna kvartseklet heter boken. Och den handlar om, ja, de sista 25 åren förstås. Och framför allt hur man i Sverige har hyllat diverse tyranner och diktatorer. Man har pekat finger åt somliga, Pinochet och Papadopoulos och Franco och Salazar och vad de hette. Men det fanns också många som man kramade och höjde till skyarna. Och han skriver i boken rätt utförligt, han försöker reda ut det här. De som kramade och de som hyllade, visste de om att det var diktator? Visste de om att dessa härskare hade oliktänkande i fängelser och fångläger? Visste de om vad som hände i Kina under kulturrevolutionen? Visste de om vad som hände i Kambodja under Pol Pot? De miljontals människor drevs ut ur städer. Sjuka, gamla, småbarn och mejades ner. Visste de det? Visste vi det? Svaret är ja, vi gjorde det. Vi hade tillräcklig information. Och så skriver han med en viss förvåning på slutet att i början av detta århundrade var det högerns tur att hylla Hitler. Under andra halvan av vårt århundrade var vänsterns tur att hylla Stalin, Castro och Mao Zedong. Vad är det för härskare vi vill ha? Jo, det finns djupt i vår fallna natur en längtan efter den starke man. Nu skulle Jesus göras till den starke man. Och Jesus drar sig undan. I denna världens riken, kanske jag ska säga, syftar naturligtvis till godhet. Men de syftar till godhet genom makt och godhet genom krav. Guds rike syftar till godhet genom nåd. Här står nu Messias levande framför dem och de säger: är inte detta profeten? Vilket ju är en av många titlar på Messias i Gamla testament. Och ändå känner de inte igen Messias. Han måste vara Messias, säger de, och så känner de inte igen Messias. Det är en gåta det här. Och de hade tänkt sig att Messias skulle komma som den starke mannen. Och så kommer han som nådens kon. Per Ahlmark gör en intressant reflektion alldeles i sista kapitlet av sin bok. Han säger så här: konstigt nog har det alltid visat sig att de flesta medlöpare med diktaturer är intellektuella personer och konstnärer. Det är inte okunnigt folk, utan det är så att säga samhällets ledande kulturpersoner. Och det är ju också lite gåtfullt. Själv sätter han bara ett frågetecken i marginalen. Han anser sig inte kunna lösa denna märkliga gåta. Och det kanske är svårt. Men jag tror så här att, och han säger det också i en bisats utan att dra några slutsatser av det, att det är ibland de personer i vårt samhälle som drivit fram sekulariseringen allra tydligast. Det är bland dem som medlöperiet också är allra tydligast. Och tänk, jag tror så här, att ju mer sekulariserade vi blir, desto mer behov kommer människorna att få av den starke man. Ty avskaffar vi Gud kan vi ändå inte frånkänna oss behovet av Gud. Det är bara det att har vi stängt himmelen, så får vi hitta vår Messias på jorden. Då får den vi ska dyrka och tillbedja i statyernas form finnas här mitt ibland oss, som en av oss som ändå inte är en av oss. Visst var det avgudabilder man monterade ner när man välte Lenins statyerna. Nu säger Bibeln så här att historien kommer att sluta med att den starke mannen träder fram. Antikrist kallas han ibland, laglöshetens människa. Han finns omnämnd faktiskt redan i Gamla testamentet, fast vi kristna ofta tror att han bara finns i Nya. Vi ska läsa några verser ur Sakarjas 11 kapitel. Profeten Sakarja, kapitel 11 och 15 versen. Och Herren sa till mig: ta dig nu redskap som en oförnuftig herde. Ty se, jag vill låta en herde uppstå i landet som inte vårdar sig om det får som håller på att förgås, inte uppsöker det förskingrade, inte helar det sårade, inte sörjer för det som är friskt, utan endast äter köttet av det feta och river sönder klövarna på det. Ve över denne ovärdige herde som överger sin jord. Må ett svärd träffa hans arm och hans högra öga. Må hans arm alldeles förtvina och hans högra öga förmörkas i grund. Jesus säger om sig själv: jag är den gode herden. En god herde ger sitt liv för får. Och Jesus kallar sig inte den gode herden, varken i motsats till vargen eller i motsats till tjuven, som ju också står omnämnda i Johannes 10 kapitel. Utan han talar om sig själv som den gode herden i kontrast till den onde herden, den som ska komma i historiens avslut. Vi ska lyssna lite till vad Paulus har att säga om laglöshetens människa. Andra Thessalonikerbrevets 2 kapitel. Från 3 versen. Låt inte lura er på något vis. Ty först måste avfallet ske och laglöshetens människa uppenbaras. Undergångens son, motståndaren, han som förhäver sig över allt som kallas Gud eller heligt och sätter sig i Guds tempel och utger sig för att vara Gud. Minns ni inte att jag sa detta redan när jag var hos er? Och ni vet vad det är som nu hindrar honom, så att han inte kan träda fram förrän hans stund där inne. Ty laglösheten är redan verksam som en hemlighet. Det som återstår är att han som ännu hindrar röjs ur vägen. Då ska den laglöse uppenbaras. Han som Herren Jesus ska dräpa med andedräkten ur sin mun och förinta med glansen vid sin ankomst. Först måste avfallet ske. Avfallet från vad? Ja, inte från buddhismen. Och inte ens från islam. Utan avfallet från Guds församling. Människor som har och har haft en kristen bekännelse kommer att flockas kring denna man och säga: han är Messias. Hedna folken går alltså samma misstag till mötes som judafolket redan har passerat. Han som förhäver sig över allt som kallas Gud eller heligt och sätter sig i Guds tempel och utger sig för att vara Gud. Den starke mannen. Jag har smakat mycket på de här verserna. Ju mer jag har funderat på det här, desto mer kommer jag till den övertygelsen att människorna kommer att samlas kring denne förkunnare och ledare, inte trots att han förhäver sig, utan just för att han gör det. Må vi lära oss att känna igen nådens rike, till skillnad från maktens rike. Så att vi inte följer med maktens kungar och missar det tillfälle då nådens konung återkommer och bara andas på maktens kon, så han är borta. Människan som vill tvinga till sig det goda, hon önskar djupast sett en ledare som tvingar fram det goda. Låt oss bekanta oss med kärleken medans tid är. Amen.